Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Vem är arg på vem idag? Vem har gjort någonting dumt? Vem ska vi offra på altaret till det monster som är internet? Vem ska idag få gå under och kritiseras och skällas ut och stå i skamvrån eller skampålen?
Vad tyckte du om reklamen som inledde den här podden? Älskar du den? Älskar du reklam i allmänhet? Nej, trodde inte det, va? Det är väldigt få som säger sig älska reklam förbehållslöst. Tvärtom så är det ganska många som nästan reservationslöst säger att de hatar reklam. Tycker den är i vägen och stör på olika sätt. Det där är inte så logiskt, tycker jag. För att tänk på hur många av våra tjänster vi använder till vardags som vi ju gillar jättemycket. För att lära saker, för att förstå världen, för att kommunicera. Jag tänker på, ja, men inte bara poddar utan YouTube, dagstidningar, TV, Facebook. Allt det där är ju reklamfinansierat. Så fast vi älskar själva de produkterna så hatar vi hur de finansieras. Det är någonting här som inte riktigt stämmer. Varför hatar folk reklam? Det där har jag funderat på och jag visste också vem jag skulle fördjupa mig med när det gäller just det här ämnet. David Orlik. Han är nämligen både vice vd och innovationschef på Prime Weber Shandwick, som är en svensk byrå som ingår ett stort internationellt verk. Men just byrån i Sverige har vunnit massor med priser i olika tävlingar och blivit kända som en av världens mest kreativa. Där jobbar alltså han. Men han är också ordförande i KOM, som är en branschförening för alla typer av kommunikationsbyråer i det här landet. Oavsett vilken sorts reklam de gör, om det är PR eller filmer eller gamla hederliga printannonser för den delen. Så varför just prata med David? Jo, för han har nämligen både ett affärsperspektiv och ett kommunikationsperspektiv och det hjälper ju om man ska förstå vad som händer. Man jobbar alltså både med strategin för hur man ska, företaget ska öka sina intäkter, inte bara med att hur man ska alltså marknadsföra den. Båda de där bitarna tror jag behövs om man ska förstå det som händer just nu. Om man ska förstå hur företag måste agera för att stå ut, nå ut, ta sig igenom bruset, komma in i folks bubblor, höras, allt det där. Kritiken mot reklam tycks ju ha växt i någon slags stormstyrka och den påminner lite grann om när Sven Lindqvist skrev sin tunna bok Reklamen är livsfarlig där på början av 60-talet. Och vi började vårt samtal med att prata om just den här boken. Men det här samtalet kan också förstås som att i grund och botten är min fråga så här: funkar reklam? Och Davids svar är så här: det beror på hur man utformar den. Så långt inget nytt förstås, men David har den här fantastiska förmågan att sätta det som händer nu i ett större sammanhang. Att referera till böcker man kanske borde läst men man inte gjort och förklara hur det allting hänger ihop på ett sätt som är mycket underhållande och också som lärorikt. Han kan växla mellan makro och mikro skitsnabbt och du ska strax få höra prov på det. Så innan vi sätter igång, en uppmaning. Om du gillar den här podden, ja men berätta då om den för någon annan. Du kan göra det på Insta eller Twitter eller vilken kanal som helst eller bara liksom prata med en annan människa och berätta om den. Det är så som poddar sprids nu för tiden. Med detta sagt, dags för dagens gäst som är David Orlik för att prata om reklam. David Orlik, välkommen till programmet.
Tack.
Hur ser din relation till Sven Lindqvist ut?
Jag hoppas att han lever. Jag tycker väldigt mycket om Sven Lindqvist. Jag tycker han är en av de stora svenska intellektuella som vi är skyldiga vår tacksamhet. Alltså, Sven Lindqvist har ju inte pratat om reklam på 60 år. Han har ju pratat om viktigare saker än så. Men för 60 år sedan så skrev han ju en liten bok som heter Reklamen är livsfarlig. Och den blev ju en given referenspunkt för kritiska diskussioner om reklam och konsumtion och ideologi. Samtidigt så är den ju helt obsolet idag.
På vilket sätt?
På det sättet att Sven Lindqvist vann.
Förklara.
Men han skrev ju boken för 60 år sedan i ett fattigt Sverige som höll på att reformeras och alla skulle köpa nya kylskåp och bilar och hus. Och reklamen på den tiden erbjöd individualism i en tid av gemenskap. Idag är det ju nästan tvärtom, att reklamen erbjuder gemenskap i en tid av individualism. Det kanske låter jättepretentiöst, men jag tror att om man tittar på de reklamkampanjer eller reklamaktiviteter som står ut, så är det ofta varumärken som tar ställning i någon sorts aktuell fråga på ett sätt som samlar stora grupper och allianser till deras försvar.
Men när du säger att det nu står för en slags gemenskap, då är lite det som Lindqvist var ute efter. Kort plugg här då för vad den boken handlar om för den som inte har koll. Boken heter Reklamen är livsfarlig, kommer 57 och växer jättestor uppmärksamhet och ont blod i Sverige. För det här är ju efter andra världskriget. Kommunismen ses som ett reellt hot mot den, vad man då kallar för den fria världen. Så lite förenklat, rättar man mig om jag fel här David, men lite förenklat kan väl kommunismen då framstod som ett vansinnigt, irrationellt samhällssystem som genom politisk propaganda och terror styrde medborgarna. Och mot det stod då de fria marknadssystem som lät medborgarna forma sin egna liv utifrån sina behov. Och den här killen, Lindqvist, han är alltså journalist på DN. Då har han skrivit lite allt möjligt, men han är 25 när han skriver den här boken. Eller en stridsskrift som han själv skriver. Då hajar ni ungefär vilket humör han är på. Bakgrunden är att han har satt bo, som man sa på den tiden. Han har alltså gift sig och flyttat ihop med sin tjej. Och då ska de fatta en massa långsiktiga ekonomiska beslut med långvariga konsekvenser. Då. Köpa bil eller bostad eller så här. Och han blir då liksom rasande över det liksom usla beslutsunderlag som reklamen ger honom. Nu kan man såklart frågsätta hur vettigt det är att använda reklam som beslutsunderlag där. Men han tycker att den är insmickande närgången. Så det är liksom den här inställningen han sätter sig och skriver den här boken. Munter och den ändå stridslisten. Och det här talar alltså om det här med att det fria systemet också har propaganda, också har själsterror. Ett citat som jag plockar i den här boken är att reklamen är i det kapitalistiska samhället vad den politiska propagandan är i den kommunistiska. Så är det inte det propagandan ska göra, att skapa gemenskap? Och i så fall har Sven Lindqvist då fel.
Jag tänker att vansinniga, irrationella samhällssystem, det gäller nog fler än bara kommunismen. Jag tror att det senkapitalistiska samhället i högsta grad är vansinnigt och irrationellt. Men ja, Sven Lindqvist efterlyser ju faktiskt någon form av modernt rekommendationssamhälle där människor som har provat en vara på ett enkelt sätt kan förmedla huruvida den varan var bra eller dålig. Han efterlyser alltså inte plus TV-programmet med Sverker, utan han efterlyser någon form av modernt rekommendationssamhälle som vi lever i idag någonstans. Så även i det avseendet fick han ju rätt.
Mm. Du skrev ju också gubbigt nog en egen essä koppling till den där boken. Vad var din teori och tes i den?
Ja, den publicerades ju i vänstertidskriften Fronesis av alla tidskrifter. Kanske är den person som står längst till höger som någonsin blivit publicerad i den. Jag är socialdemokrat. Men jag konstaterade väl ett antal saker, framförallt kring det nya paradigmet för reklamproduktion, där konflikt har trätt fram som någon sorts dominerande verktyg. Det är ju någonting som är väldigt nytt. Företagsledningar har ju historiskt sett undvikit konflikt till varje pris. Man har varit riskavärt. Idag så betraktar man konflikt nästan som ett måste för att nå ut och nå fram med någon sorts budskap i sina kampanjer.
Alltså det här är ett sätt att man uttrycker en ståndpunkt i någon fråga för att helt enkelt tränga igenom det berömda bruset.
Ja, eller att man konstaterar att vi lever i en så polariserad tid att oavsett vad du gör så kommer någon ta väldigt illa upp.
Så att man kan tycka lite vad som helst, det är inte om att ta ställning som sådant, utan det är bara du tycker något.
Jag tror man måste planera för att det kommer ta hus i helvete och någon kommer bli väldigt, väldigt upprörd. Och att man i det läget kanske inte ska krypa till korset och säga förlåt om någon tog illa upp, utan snarare stå fast vid sina ståndpunkter och det man har gjort.
Låt oss stanna till och definiera reklam eller kommunikation i sin bredaste form. Vilken definition använder du? Vilken definition är ens liksom värdefull?
Jag tror inte att reklamen har någon utsida. Jag tror att vi alla är slavar under någon form av reklamekonomi. Du som sitter här med din podd och saluför den. Jag som uppdaterar mitt Instagram-konto. Företag som försöker sälja sina produkter. Det kanske låter fruktansvärt dystopiskt, men jag tror att reklamen lite har expanderat bortom sig själv och bortom givna ramar. Och det kanske har hänt under det senaste decenniet när vi alla har blivit mediaproducenter i och med ny teknik och framförallt teknik i våra fickor där vi enkelt kan skapa eget innehåll. Framväxten av så kallade influencers, oavsett vad man tycker av det, har ju skapat ett maktskifte. Vilka som kommer till tals och hur reklam ser ut. Och det innebär väl att vi alla någonstans är en del av den reklamekonomin. Dessutom har väl rent ideologiskt förändrats i hur man ser på att sälja ut. För bara 10 år sedan så var det ju fortfarande lite känsligt för till exempel artister att vara med i reklam eller vara med i Så mycket bättre eller andra liknande program. Idag är det nästan en förutsättning för att nå fram och man är helt egal och till och med öppen för reklamsamarbeten väldigt tidigt i sin karriär.
Så vad blir det för definition vi landar då? Att reklam är berättelser som syftar till att någon ska tycka, köpa, känna något? Eller just köpa något?
Ja, jag tror att vi ska inte ljuga för oss själva. Det handlar definitivt om försäljning. Det betyder inte att jag tycker inte att det är bra. Men jag kan bara konstatera att allt är till salu.
Så är det kommersiella berättelser vi rör oss om här, eller hur?
Jag tror att vi lever i en väldigt hopplös tid. Jag tror att vi alla har en skyldighet att skapa hopp i den hopplösheten. Och då tror jag att det är sekundärt om man heter Greta Thunberg, eller Nike, eller Patagonia, eller Socialdemokraterna.
Man säljer hopp alltid?
Man säljer en idé om att något skulle kunna vara bättre.
Innebär det att om du talar om att något skulle kunna vara sämre så kan du inte få den där förändringen som kanske i slutändan leder till att man går och hämtar en ny 42-tums TV.
Men det här är intressant. Jag jobbar ju mycket med politisk kommunikation och med näringslivet. Lite gränssnittet mellan de två. Och man kritiserar ju ofta politiker och politiska partier för att inte lyckas förmedla någon sorts sammanhållen vision för århundradet, någon sorts idé om vad man vill göra med samhället. Och det är med rätta. Problemet är ju att politiker omvärderas ju var fjärde år och det skapar en känsla av kortsiktighet både i policyarbete och i kommunikation. Om man vänder på det, titta på till exempel Tesla, världens tröttaste exempel på reklam. Och ett företag som jag personligen inte tror kommer att överleva det här århundradet, ärligt talat. Så är det ju intressant om man tittar på engagemangsgraden som man har lyckats väcka. Tesla är ju inte ett bilföretag. Det är ju ett energiföretag som är vertikalt integrerat som går till val, så att säga, på att ställa om från fossilberoende till förnybart. Bilen är reklamen för Teslas vision om ett samhälle som har gjort den energiomställningen. Och de är väldigt framgångsrika, men de är så framgångsrika att de lyckas få människor att köpa och beställa bilar som inte är tillverkade. Och vänta hur länge som helst på att de ska bli tillverkade.
Här har jag liksom också en invändning, för jag förstår vad du menar med liksom långsiktigheten och liksom den där reklamprodukten som också är produkten och så vidare. Samtidigt har vi det här idag att många pratar om att de hatar reklam, att de vill blocka reklam. Och varför har vi det här dubbla förhållandet till reklam? Jag menar, även det här är ju en reklamfinansierad produkt, utan den hade man inte fått höra oss prata om, ironiskt nog, reklam. Jag kan också tänka från liksom jag som ju att liksom, kommer från det journalistiska hållet, där har man ju alltid haft en enorm konflikt med det kommersiella, eller en kontakträdsla där man absolut inte vill bli smittad av det kommersiella. Mm. Lite vad det består i förstår jag inte riktigt alla gånger, men det finns den här väldigt dualismen i att, liksom, att vi kan älska Tesla men vi kan hata reklam från Seat eller något.
Jag älskar inte Tesla, jag vill att det ska gå fram. Jag tror att det finns en begreppsförvirring för att allt är reklam och vi pratar om väldigt många olika saker. Vi kanske bläddrar förbi native-reklam i tidningen eller i telefonen och då ser det ut som journalistik och berättar en intressant historia. Vi kanske stöter på intressant film eller dokumentärserie som är finansierad av ett varumärke. Vi kanske inte märker att någonting är reklam för att vi är mitt i en användarresa, mitt i en konvertering och en upplevelse som är helt personifierad baserad på vår användning av en produkt eller tjänst. Eller så är det en pre-roll på YouTube eller på Facebook där vi måste vänta i 10 sekunder som ett straff innan vi får se det som vi faktiskt vill se. Vilket kan vara reklam. Scott Galloway, som är professor i marknadsföring på NYU, han menar ju att reklam är en skatt som fattiga människor måste betala. Det vill säga de som inte köper prenumerationstjänster som Spotify eller Netflix eller HBO eller annat, där reklamen någonstans som vi känner den är borttagen. Det betyder inte att marknadsföringen är borttagen. Tvärtom så bombarderas vi med marknadsföringsbudskap när vi är inlåsta i prenumerationstjänster för att vara kvar i dem så länge som möjligt. Men jag tror att den här idén om traditionell reklam, om man slår på reklampausen i linjär tv och ser att det är en stridström av reklamfilmer för spelbolag. Ja, den tycker väl människor är ganska ointressant och tråkig.
Vad pratar ni om med era kunder på Prime att de ska ägna sig åt? Är det ju, använder ni ordet reklam överhuvudtaget?
Bra fråga. Jag tror att generellt så pratar man ju mer och mer om kommunikation. Jag tror att man ljuger lite för sig själv för att det låter mycket finare att jobba med kommunikationen med reklam. Men om vi ska vara riktigt nördiga, och det måste man ju vara i din podd, så är det ju stor skillnad mellan kommunikation och marknadsföring. Marknadsföring handlar om att leda kunder genom en köpresa och avsluta med en konvertering, det vill säga ett köp. Och sen behålla dem som kunder, eftersälja och sälja på nytt och få rekommendationer. Det är marknadsföringens roll, försäljning. Reklam är en del av det. Kommunikation som disciplin handlar om relationer. Relationer till dina ägare, till dina medarbetare, till dina kunder, till medier, opinionsbildare, politiker, regulatorer. Och där har du PR som en underkategori till kommunikation. Så marknadsföring och kommunikation är traditionellt sett helt olika discipliner. Och därmed är också reklam och PR helt olika discipliner. Det vi har idag är någon sorts sörja där allt det här sammanblandas. Där PR och reklam interagerar, där en reklamfilm kan utlösa en geopolitisk kris. Eller där ett beslut kring föräldraledighet internt som en policy kan förändra uppfattningen om ett företag i reklamsammanhang. Den här konvergensen, och det är ett fancy ord för att säga att allting blandas ihop och blir en enda sörja, det är ju det vi befinner oss i just nu. Så när vi på Prime pratar med våra uppdragsgivare så försöker vi väl förstå vilken roll de spelar i någon sorts samhällsförändring som vi alla är en del av. Och sen med trovärdighet lyckas berätta det, både internt för att skapa stolthet, bygga momentum och förändring, och externt gentemot, ja, alla.
Om vi då ska ta ett lite större perspektiv och prata om hur reklam var förr. Och reklam är då det att man vill sälja någon vara. Det var ju länge någonting som man såg som ett nödvändigt ont eller som man kanske till och med hatade. Tänk på 40-talets reklam eller 50-talets reklam. Den påminner ju väldigt mycket om den propaganda som man kan till exempel i Kina eller Nordkorea idag. Det är väldigt förskönande, väldigt liksom, allting blir mycket bättre på det här sättet och så. Så det går ju att förstå varför Sven Lindqvist hade den här uppfattningen om att reklam var livsfarlig i den termen. Men jag tänker också att det var också en tid när man på något sätt också skämdes för att jobba med de här frågorna. Det finns en känd fransman i de här sammanhangen som tål att nämna, som heter Jacques Segurella. Och han sa det här citatet om att berätta inte för min mamma att jag jobbar på en reklambyrå. Hon tror att jag spelar piano på en bordell. Det här ska då visa någonstans hur man såg på reklamare på 50-talet, han säger det här. Han var en reklamlegend i Frankrike och han är ju en man sen bakom kampanjer för till exempel motortverka, Mercury France, grekiska Olympic Airways, livsmedelskedjans Carrefour och så småningom socialistpartiets François Mitterrand i sin kampanj som hette Socialismen en del på väg, har jag för mig att det var liksom, en idé på väg var för mig var liksom deras tagline. Han har också skrivit en del om reklam, så jag tycker han liksom är relevant att prata om. Men sen hände någonting där på 60-talet. Vad är det som vi ser Mad Men, det visar den här nya guldåldern. Vad är det som händer där egentligen, David?
Det som händer på 60-talet är den så kallade kreativa revolutionen. Det innebär att reklam går från att berätta bara om vad en produkt gör till att sätta produkten i ett större sammanhang och berätta historier.
Och varför händer det då? Är det för att man säger, har man slut på argument? Det kan inte, för tvätten kan inte bli vitare, du kan inte dofta bättre, cigaretterna kan inte vara vad nu.
Det finns väl många anledningar till det, men det här sammanfaller ju med många andra saker. Alltså Mad Men är ju en väldigt intressant serie, och det minst intressanta med Mad Men är ju reklamen och att utspela sig på en reklambyrå. Mad Men utspelar sig i ett samhälle i förändring. Mad Men handlar om 10 år som förändrade USA och därmed västvärlden i grunden. En sexuell frigörelse, en frigörelse mellan kvinnor och män, en frigörelse på arbetsmarknaden, framväxten av en politisk ungdomsrörelse. Man kan väl säga att den kreativa revolutionen inom reklam mycket går hand i hand med den här uppluckringen och generationsskiftet under 1900-talet från en generation till en annan. Dessutom så har vi ju framväxten av många fler mediekanaler, en explosion av tidskrifter, av tv-kanaler, av mediekonsumtion. Och det är ju kanaler som behöver fyllas. Vi hade vår egen kreativa revolution i Sverige på 90-talet när vi fick reklam-tv. Massor med reklamutrymme som behövde fyllas. Ingen visste riktigt hur man skulle göra. Och så satte man ett gäng 20-åringar på ZTV i ett rum och sa: varsågoda, gör vad ni vill. Gör tv, gör reklam, gör film, gör musik. Och så fick vi en egen kreativ katalysator via det.
Så det handlar inte om det där som man skulle kunna tänka sig, att det är ungdomar får ta plats i samhället under 60-talet, de tror inte på auktoriteter, man behöver prata dem på ett annat sätt. Man kan inte säga, vi har den här egna produkten och den är jättebra, utan man behöver berätta någonting annat. Det är inte det som spelar in, utan du menar att det är framförallt att man helt enkelt behöver fylla de nya kanalerna.
Men rent ekonomiskt så är det ju en enorm tillväxt fram till den stora oljekrisen. Den tillväxten innebär ju att det finns gott om utrymme för massor med aktörer, vanliga små familjeföretag i USA som bara växer, exploderar och blir stora amerikanska och globala varumärken. Vi ser samma resa i Kina just nu, där första generationens företag har gått från ett familjeföretag till att bli ett jättestort bolag och varumärke. Och under den resan så mognar ju marknadsföringsdisciplinen. Så det tror jag vi ser där. Men om vi går tillbaka till reklamkritiken som också Sven Lindqvist är på och ser det mera Nina Björk. Jag tror det går en rak linje mellan Hanna Arendt, filosofen Sven Lindqvist och Nina Björk i deras kritik av att vi laddar ting med mänskliga egenskaper och låter prylar ersätta mänskliga relationer och laddar dem med mänskliga känslor. Och om de är till salu så blir ju det automatiskt ett problem, eftersom det innebär att mänskliga känslor och mänskliga egenskaper är till salu. Så har jag förstått den kritiken i alla fall.
Men det är väl också det som är 1900-talets stora lärdom egentligen. Du är inte vad du är, utan du är vad du köper. Och det är väl reklamen som har bidragit till den som en följd av att samhället som helhet har växt.
Mm, det personliga varumärket, om man drar tanken hela vägen. Ja, hur kom vi hit?
Jag tänker också att det som vi pratar bland om att Seguela igen pratar ju om att uthållighet är en hemlighet med reklamen. Han är ju fan av en italiensk romanförfattare som heter Alberto Moravia, som skrev någon gång att virilitet är detsamma som trohet. Och det här tyckte Seguela var fantastiskt. Han applicerade det. Han pratar alltid om det. Han pratar till exempel om Marlboro-reklamen. Det är den här som Leo Burnett, en känd reklambyrån, gjorde, som ju alltid är densamma men ändå alltid förändringen. En cowboy på sin lägerplats, en cowboy på stranden, en cowboy i snö, en cowboy till hästen, en sittande cowboy, en stående cowboy, en cowboy som säljer 100 miljarder cigaretter om året eftersom han alltid är med. Han menade ju att konsten att göra reklam är definitivt att kunna kopiera sig själv utan att upprepa sig. Men baksidan av den blev just att vi projicerade någon som vi vill vara som de är i reklamen, snarare än att vara oss själva med en produkt.
Ja, det hörs ju att det här är 50 år gamla tankar. Marlboro Man är ju intressant i avseendet att det är en arketyp som man lyfter fram som någon sorts företrädare för ens varumärke. Det finns en ganska intressant historia av hur det där kom till. De tog ut alla sina kreatörer på någon sorts båt och så fick de sitta där och spåna, och så fick de inte åka tillbaka förrän de hade kommit fram till vad de skulle ha för symbol för sitt varumärke. Marlboro-varumärket var ju från början ett cigarettvarumärke för kvinnor som stavades Marlboro med UGH på slutet. Marlboro. Och de skulle göra en ganska stor ompositionering för att bredda sin köpbas, som jag förstått det. Och då behövde man den manligaste möjliga företrädaren man kunde, och så landade man i den här cowboyen.
Vilket ansvar har reklamen och kommunikationen idag för att förmedla någonting mer än produkter? Finns det ett sånt ansvar?
Alltså att kanske du tänker etiskt, vad man gör reklam för?
Nej, inte vad man gör reklam för, men att kunna prata om saker som att knyta an till den samhällsutveckling man vill se. Att kanske förändra stereotyper, att motverka konsumtion pratar vi mycket om idag. Om det ens är möjligt. Eller är det att liksom tillskriva reklamen för mycket? Ibland kan jag tänka att eftersom vår samtid är så genomsyrad av olika typer av kommunikation, så tänker vi också att kommunikationen ska kunna lösa allting. Om jag bara förmedlar ännu mer till dig. Om jag ger dig, här är 25 fakta på vad som är dåligt med Centerpartiet. Så kommer du säga, ah, och så kommer du sen byta parti. Eller om jag förklarar någonting annat. Alltså det blir något...
Men låt oss skilja olika saker åt då. 99% av reklam idag är ju högst digitaliserad, personifierad marknadsföring baserad på kakor och pixlar som vi inte märker av själva. Det finns ingen disciplin som digitaliseras så snabbt som marknadsföringsdisciplinen, där vårt användande i olika digitala kanaler och plattformar säljs vidare och används för att sälja saker till oss på ett sätt som vi själva inte ens märker av. Varenda sponsrat innehåll, varenda pre-roll, varenda budskap vi möter är skräddarsytt för oss baserat på vad vi tidigare har gjort eller var vi befinner oss. Det finns väldigt sofistikerade och avancerade tekniker som populariserades av företaget Cambridge Analytica för några år sedan, som fortfarande används av de flesta digitala marknadsföringsaktörer, även om Cambridge Analytica själva inte finns. Och det handlar om att kombinera datasets, till exempel, som man gör i USA på intressanta sätt. Man kombinerar kreditdata, man kombinerar information om vilken bil du kör och ditt sociala mediebeteende med din lokalisering på din mobil, med så kallat geofencing. Och det innebär att om du går på stan, går förbi någon sorts bilhall, kommer hem, så kommer du få programmatic reklam i din linjära tv för den bilen som du har gått förbi på stan. Det här är vanligt i USA, det är ganska ovanligt i Europa för vi har en annan datalagstiftning och numera GDPR. Men detta är reklam.
Men också ska man väl säga att allting det här låter ju väldigt sci-fi. Samtidigt så det vanligaste sättet att rikta reklam är ju bara, ja, man i Västerås, kör vi på det. Alltså det är inte, behöver inte vara super
postkod. Precis, vi segmenterar. Ja, men det här är faktiskt sant. Vi segmenterar fortfarande på postkod. Detta vet jag från politiska kampanjer och från vanliga reklamkampanjer. Man segmenterar väldigt mycket på postkod. Och vet du varför? För att vi är väldigt segregerade i Sverige. Mm. Och vi vet att om du lever i en särskild postkod så är du på ett särskilt sätt. Och det kan man tycka vad man vill om, men det är fortfarande väldigt, väldigt exakt. Jag menar Amazon, som definitivt kommer bli ett av de dominerande företagen det här århundradet. Hela deras affär bygger ju på deras sätt att förutspå exakt vad du kommer vilja ha om en vecka, om 3 veckor, om 4 veckor. Och skeppa det till ett lager väldigt nära dig. Så att när du bestämmer dig för att du vill ha det här som du inte visste om, så kommer du få det levererat på en timme. Detta är marknadsföring idag. Men om vi går tillbaka till det du pratade om tidigare, som är vilket ansvar har den breda masskommunikation, reklamen för stereotyper och så vidare. Där har vi sett en väldigt intressant utveckling de senaste 5 åren som nu tyvärr har avstannat. Där väldigt många varumärkesägare har funderat och tänkt högt kring vilket ansvar de har. Vilka bilder man reproducerar i det offentliga rummet. Vilka personer som syns och hur det påverkar olika människors uppfattning om sina egna livsmöjligheter och hur det också påverkar försäljningen. Det är någonting som är ganska självklart och relevant, att alla ska synas och att reklamen ska vara representativ. Men nu har vi nästan en backlash på det från en massa olika håll, där någon form av medveten community blir ganska oimponerad av politiska ställningstaganden från företag och tänker att det där är bara ytor, det där är bara någonting ni gör för att få uppmärksamhet, men egentligen gör ni ingenting som företag. Och så har vi en motsatt politisk sida som blir jätteupprörda för att det är ett superkontroversiellt uttalande. Och så fastnar företaget i den här ilskan från olika håll, och det är ju väldigt symptomatiskt, tror jag, om man ska prata om reklam i vår tid, om vi tar Nike och Colin Kaepernick-kampanjen, att vi lever ju i ilskans tid. Det finns ju väldigt mycket uppdämd ilska. Samtidigt finns det ju nog inte mer ilska idag än tidigare. Skillnaden är att människor kan förmedla den ilskan på ett helt annat sätt.
Ja, jag tänker också att det är så lätt att vara arg. David Orlik, jävla idiot, kan jag ju säga. Och då behöver jag inte argumentera så himla mycket för det. Om jag säger att ja, men det är en fantastisk kille, ja, varför det? Ja, då behöver jag liksom känna efter på ett annat sätt. Nu tar jag någonting som jag inte tycker behöver vara tydligt. Men ni förstår, alltså det är någonting i det där är att man bara, ja men då, åh vad de är dåliga som gör så här. Istället för att fundera bara en enda tanke om vad skulle de gjort annorlunda.
Mm. Det finns en annan dimension till detta kring ilskan. Vi är lika arga idag som vi var för 50 år sedan. Fine. Vi har andra förutsättningar att uttrycka det för att vi kan skriva på Adlibris Facebook-sida att vi inte har fått våra böcker i tid. Och så kan vi vara jätteupprörda över det. Men det finns en annan sak som har förändrats, och det är ju medias kris. Om vi pratar om att den kreativa revolutionen tog fart på 60-talet, som var medias guldålder någonstans, där det gick väldigt, väldigt bra för tidskrifter och mediehus, så lever vi ju idag i en motsatt tid. Ja, idag lever vi i en motsatt tid. Mer än varannan reklamkrona går ju till Google och Facebook idag. De har ju totalt strippat mediehusen på deras fasta inkomster. Det har gjort journalister mycket mer upptagna. De måste göra mycket mer med mycket mindre. Och det har totalt förändrat nyhetsvärderingen. För idag så går du inte in på dn.se och tittar på nyheterna och gör en skanning av vad som har hänt, utan du ser saker i ditt flöde. Och i ditt flöde så kommer ytterligheter och saker som gör människor upprörda att spridas också ut. Och det innebär att den enda nyhetsvärderingen idag som är relevant för en journalist, det är: vem är arg på vem idag? Vem har gjort någonting dumt? Vem ska vi offra på altaret till det monster som är internet? Vem ska idag få gå under och kritiseras och skällas ut och stå i skamvrån eller skampålen?
Menar du då att det här har öppnat upp för en ny agendasättande roll för kommunikationen från stora organisationer i samhället, att säga vi vill ta den här diskussionen?
Jag konstaterar att konflikt är ett räckviddsmedium. Det innebär inte att vi alla ska gå och bli nättroll och provocera fram reaktioner. Det innebär än en gång att vad vi än gör så kommer människor att bli arga och upprörda. Och tidningar kommer att skriva om det för att de är desperata. Och det innebär att om man vill vara strategisk så bör man planera för det.
Jag har en teori om att folk tycker illa om reklam eller kommunikation, sponsrade poster, allt som vi pratar om här, också för att de känner att de blir förmedlade saker till. Låt mig nu förmedla om den här nya kombin, varför den är så himla bra. Låt mig förmedla fördelarna med den här läsken på ett kreativt sätt, på ett sätt som får min uppmärksamhet, men det är ändå förmedlande att de inte förklarar mer. Och om vi då har en kris hos journalistiken, vilket ju är alldeles uppenbart. Det var ju väldigt få som då kände att de blev liksom klokare i valrörelsen 2018 av de svenska mediernas agerande på det hela taget. Det fanns naturligtvis jättebra journalistik där, men på det hela taget så är det att man... Vad handlar det här om egentligen? Finns det en roll där för andra aktörer att kliva in och göra mycket mer av det?
Mellan att förmedla och förklara. Nu får du förklara dig. Du får förmedla till mig vad du menar med skillnaden mellan att förklara och förmedla.
Förmedla är att ha från början bestämt sig för att det här vill jag nå ut med. Och förklara är ett annat sätt att säga, okay, vi har den här grejen som är lite svår att förstå. Låt mig nu göra det så att det blir begripligt för dig. Hjälpa dig att sålla. Det är ju egentligen också en typ av klassisk redaktörsroll. Men vi kan se hur det händer när till exempel Handelsbanken väljer att starta en egen ekonomikanal som vinner priset som är av Sveriges bästa. Därför att de har en uppgift där som EFN att just göra väldigt bra journalistik som hjälper folk att förstå. Inte att klicka, eftersom de har en så att säga, mer långsiktig partner. Och samtidigt som Handelsbanken vill få sina kunder att bli mer kunniga, för det tänker de att de tjänar på.
Men där handlar det om trovärdighet. Det tror jag är nyckeln i vår tid. Trovärdighet, att vara trovärdig, att betraktas som sann, autentisk, korrekt i det du säger. Vi ser ju i mångt och mycket att varumärken blir sekundära och företag blir de primära aktörerna. Det är ju någonting som jag upplever skiljer sig väldigt mycket om man tittar 10-20 år tillbaka i tiden, då varumärken var någonting abstrakt och coolt och levde för sig självt. Idag pratar vi mycket mer om företag, företagstalespersoner, företagsprodukter och värdekedjor och vad företag gör. Och så lyckas de förmedla det i sin reklam och det skapar någon sorts positiv inställning till deras varumärke.
Så är det därför vi kan se mer av Atlantmännens logo flytta fram på förpackningen när det gäller deras Go Green-produkter eller Unilever U-et syns lite mer på GB Glass och sådär?
Sannolikt ja. Annars kan de nog inte räkna hem sin hållbarhetsinvestering.
Det där låter ju som att det är någon slags metaberättelse du pratar om.
Det är i högsta grad metaberättelser det handlar om. Om vi tar Nike och Kaepernick-kampanjen då. Jag menar, vad är Kaepernick-kampanjen egentligen? Det är en ganska tramsig, småtuntig, en minuters film som handlar om att du kan åstadkomma vad du vill om du bestämmer dig för det. Och så är
en variant på deras gamla vanliga.
Ja,
just do it.
det är någon liten unge som spelar amerikansk fotboll och är duktig på det, och så är det en skateboardåkare som är duktig på det, och så är det Serena Williams som är duktig på det. Det är en ganska ointressant film, alltså helt ärligt. Och så är det egentligen bara en stor tavla, ett foto på Colin Kaepernick, och så står det "Believe in something even if it means sacrificing everything". Ja, låter rimligt. Men det som gör det här till sprängstoff är ju metaberättelsen. Metaberättelsen som är helt okommenterad. Att Colin Kaepernick inte har fått spela professionell amerikansk fotboll på över 2 år. För att han har knäböjt under amerikanska nationalsången som en protest mot polisbrutalitet mot afroamerikaner. Att han har stämt NFL för att ha agerat i maskopi och gjort honom utan kontrakt. Att presidenten i USA har utnämnt honom till nationens fiende. Att det är oerhört kontroversiellt att göra den här puttenuttiga reklamkampanjen. Det är metaberättelsen. Och det tar hus i helvete. Och Twitter exploderar för att det är fyllt av lättkränkta män. Och människor börjar elda upp Nike-produkter som de har betalat för och äger av någon anledning. Och alla blir jättenervösa. Och Nikes aktie störtdyker på börsen, tappar 3%. Och folk undrar, när kommer ursäkten? När kommer ursäkten? Och så kommer ingen ursäkt. Tvärtom kommer det en annons från Nike där det står, så här eldar du upp våra produkter på ett säkert sätt. Och så är en instruktion om hur du gör det utan att skada dig. Och det är då det börjar bli intressant. För då kommer ju den andra sidan ut, och Jim Carrey går ut i Bill Maher's show och drar upp sina nya Nike-skor på bordet och säger att han har köpt nya frihetsdojor och hyllar Nike för det de har gjort. Och så slutar det med att Nikes e-handel slår nytt rekord den helgen och deras börs värde är på all time high. För att de har spelat konflikten. Och metaberättelsen handlar ju inte bara om Kaepernick, utan det handlar också om hur den här kampanjen mottas. Det blir som ett stort skådespel. Det är metaberättelsen.
Det är 2 tankar kring det. Det första är nog att det här är ju ett sätt som de pratar till oss som konsumenter. Vi förväntas kunna en metaberättelse, eller kanske om vi kan den så kommer vi känna oss smartare. Och det är alltid en bra grej att få publiken att känna, just det, ja, men för det här kopplar till någonting jag redan vet. Och det andra är liksom om det här är, i vilken grad det här är cynism. Och jag fattar att det jag har på med journalisthatten här och upphostade den. Och vilket grad det här är, vi behöver ta ställning för någonting. Och så kanske vi räknar med kris och så får vi se hur det går. Men att det inte är en plan för att slå rekord på e-handel.
Ja, och låt oss diskutera det i grunden. För att det här är väldigt viktigt. För nu trovärdigheten kommer in. Hur i helvete kan Nike komma undan med det här? Ett företag som säljer skor. Hur kan de komma undan med att göra ett sånt starkt statement kopplat till någon sorts modern rättighetsrörelse i USA? För att de har track record. För att de har trovärdighet. För att de har sponsrat Colin Kaepernick sedan 2011. Och stått vid honom i vått och torrt. Utan att aldrig ta sin hand ifrån honom. För att de sponsrar LeBron James och Serena Williams. Världens 2 absolut främsta idrottare. Som råkar vara afroamerikaner båda 2. För att de har 20 års track record. Av att lyfta upp olika former av samhällsfrågor i sin kommunikation. Därför kan de göra det här uttaget från sin bankomat av trovärdighet. Om en bank hade kommit och signat Colin Kaepernick på dagen och sagt, nu ska vi göra någon frän kampanj, då hade de slitits i stycken.
Så hur ska någon som vill ge sig in och förändra sin kommunikation till att bli mer av att ta upp viktiga saker, kunna kommentera samtidshändelser, kunna uppfattas som här smart? Vad börjar man då? Går det ens?
Jag vet inte, jag har inget svar på det. Jag kan bara konstatera att det som lite slött kallas identitetspolitik är ju i allra högsta grad i spel också här. För det handlar om trovärdighet, det handlar om vilken rätt har du att komma och prata om den här frågan. Patagonia har ju ganska hög trovärdighet i sin fråga för att de har en grundare som har väldigt tydliga principer, väldigt tydliga synpunkter på fast fashion och på hur den, liksom late stage capitalism bör reformeras. De är inte ett noterat bolag. De försöker bli en B-corp som är ett helt annat sätt att organisera ett bolag på ur hållbarhetssynpunkt. De kommer undan med att säga, köp inte våra kläder, och säljer 5 gånger så mycket kläder. De kommer undan med det för att vi köper det. Vi köper det för att de har en grundare och de har en berättelse som lirar. Jag menar, när andra företag kommer från ingenstans och ska ta tag i samhällsfrågor så funkar det inte alls lika bra. Vi behöver inte peka ut någon särskild. Det finns så många att välja mellan.
Då kanske det är så att en del företag som har den här trovärdigheten och har börjat byggt den lite pö om pö under lång tid, de kan prata om de här frågorna. Men andra bolag behöver inse att vi ska inte säga någonting om det här. Elgiganten har aldrig uttalat sig i någon samhällsfråga om någonting som är viktigt. De har alltid förtälja 42-tums-tv så billigt som möjligt. Och då kanske de inte ska göra någonting annat.
Mm. Men, och det är det här vi inte vet riktigt än. För att trovärdighet är ju någonting väldigt flytande, någonting väldigt kontextuellt, någonting väldigt subjektivt. Jag menar, man kan väl tycka att Donald Trump inte har så hög politisk trovärdighet och likväl så är han president i USA. Och hans trovärdighet egentligen bygger på att han inte är politiker. Så det kan mycket väl vara så att det där förändras också.
Ja, han är ju uppenbarligen en väldigt bra kommunikatör.
Ja, han är ju on message, helt klart.
Eftersom det, vi också måste mäta effekt, för det är en annan sak jag vill prata med dig om. Det är det med kommunikationsbranschen är ofta pratar om sina priser, om den kreativa höjden hit och dit, men kanske inte lika ofta om att mäta saker och ting. Vadan detta liksom introspektiv i en bransch som ändå redan från början, men en av de första som man pratade om den här pionjärer marknadsföring, det var ju den här killen John Wanamaker som så småningom grundade Macy's. Det var han som sa det här: hälften av pengarna jag lägger på reklam är bortkastade. Problemet är att jag inte vet vilken halva det är. Redan där borde ju reklambranschen kanske ha pratat mer om mätbarheten och effekt, men ändå har vi den här diskussionen fortfarande om som, det här är väldigt bra reklam. Vi vinner priser. Vi åker till Cannes på midsommar och hämtar hem ett guldlejon. Är det viktigt? I så fall varför?
Det är väl det som är luftet som den här datadrivna marknadsföringsdisciplinen lovar. Det som datadriven marknadsföring lovar dig är att det inte alls kommer vara bortkastat. Du kommer ha bättre insikter om dina kunder än någonsin. Du kommer sälja mer än någonsin. Men om man bara har datadriven marknadsföring utan någon form av kreativt raster på det, så blir det ju bara skit. För kvaliteten på datan är ju inte bättre än urvalet av datan som du har. Och urvalet på datan är ju bara baserat på tidigare beslut du har tagit, som blir en väldigt ineffektiv spiral. Å andra sidan, om du bara litar på någon sorts magkänsla, så kommer det vara godtyckligt och du kommer missa massor med möjligheter bara för att du har ett visst perspektiv på världen och verkar i en homogen miljö. Så att det är väl ganska intuitivt att kombinationen av datadrivna insikter och någon sorts kreativ avvägning och kreativ process resulterar i väldigt effektiv reklam.
Men ändå denna fokus på priser, kreativitet, en liten jury som är väldigt homogen, sitter och bedömer bidrag skapade från människor som också är väldigt homogen.
Precis som alla industrier och alla sektorer och alla discipliner, så måste man ju få mäta sig med de bästa i sin disciplin. Om man måste ha någon form av samlingspunkt där man tittar på allting som alla har gjort och hittar det som är intressant och står ut. Ja, sen är det ju sällan det mest intressanta som vinner. Det mest intressanta kanske vinner ett brons, vad vet jag.
Så det, vi ska se det helt enkelt som att andra branscher har hantverkstävlingar. Den som kan tälja bäst eller så.
Det är väldigt svårt att göra bra kommunikation och bra marknadsföring, för att det är riskabelt. Det är riskabelt att göra saker som sticker ut, som står ut. För att det kan ta hus i helvete och människor kan bli arga och du kan bli sliten i stycken. Och det som jag tycker att tävlingar som Guldägget gör är att de belönar och lyfter upp de uppdragsgivare, de människor som faktiskt vågar göra någonting som sticker ut. De vågar göra någonting som människor blir upprörda och arga av någon anledning. Och de står pall. Och det behöver vi. Och då tänker jag att då är det väl jättebra att vi har tävlingar.
Så David, om man vill läsa tre böcker som gör att man får nya perspektiv på kreativitet, vilka skulle du då rekommendera?
Jag skulle väl rekommendera Jorge Luis Borges Fiktioner. Jag skulle rekommendera Italo Calvinos Klätterbaronen och Karin Johannessons Melankoliska rum. För jag tycker att alla de tre på olika sätt ger inblick i hur det är att vara människa. Och det är nog en central sak att försöka förstå om man vill göra bra kommunikation.
David Orlik, tack så mycket. Okej, det gick riktigt fort där på slutet när David sa sina boktips. Jag tar dem igen. Det var alltså boken Fiktioner av George Luis Borges. Så var det Klätterbaronen av Italo Calvino. Och Melankoliska rum av Karin Johannesson. Den boken heter i sin helhet Melankoliska rum om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. Du hittar även titeln i beskrivningen till podden som alltid. Vill du komma i kontakt med mig? Ja, då kan du mejla mig på perspektiv@pergranqvist.se. Och gillar du podden? Ja, då tycker du ska berätta det för någon annan eller ge den en högt betyg i din poddapp. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnat denna gång. Vi hörs snart igen.